Hallå, nu när det är ungefär 10 veckor kvar till riksdagsvalet den 13 september så kommer vi på Dagens Eko att i sommar sända vår valserie om riksdagspartiernas historia igen. Idag om Moderaterna.
Pontus, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som lite så där sätter fingret på vad de är och står för. Så jag tänkte att du som ska prata om Moderaterna får ta en maträtt. Vilken maträtt skulle Moderaterna kunna vara?
Ja, när partiet bildades en gång i tiden skulle jag säga filet mignon eller något exklusivt kött. Sen har det gått via korvgryta till att idag kanske vara wasabisill.
Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Moderaterna.
Jaha, det var Ulf Kristersson här.
Det är våren 2026. I ett mysbelyst, mossgrönt rum med tända ljus sitter moderatledaren Ulf Kristersson vid en mikrofon och spelar in den egna podden Ring statsministern.
Hej Kristersson. Vill du att jag diskuterar det som herr statsminister eller går man
inte? Ja, jag tycker alltid man ska säga herr statsminister. Ja.
På en stor videoskärm dyker olika väljare upp med frågor. Bland annat om skärpta straff som är en av de saker Moderaterna driver inför höstens val.
Jag har på hjärtat att jag skulle vilja prata om det här kontroversiella förslaget om 13-åringar. Mm. Att sänka åldern för fängelsestraff till 13 år.
Japp. Jag sa att det här är ingen preventiv insats.
Och Kristersson pratar om ett Sverige som förändrats sedan den tiden då Socialdemokraterna kunde bestämma det mesta.
När jag var väldigt ung, då hade ju Socialdemokraterna i princip nästan egen majoritet. Alltså, en S-kongress ansågs bestämma vilken väg Sverige skulle välja i framtiden.
Men vad är det för resa hans eget parti har gjort? Vad är det för idéer och ideologi som bundit Moderaterna samman genom åren? Och går det att förstå deras utveckling genom olika maträtter?
Gäst är Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
Så, ja Pontus, du ska ta oss igenom några utvalda delar här ur Moderaternas historia och hjälpa mig att förstå lite vad det är som har gjort det här partiet till det de är. Och så kanske det blir några smakupplevelser längs vägen också. Men var börjar vi?
Ja, alltså partiet bildas 1904 på restaurang Runan, numera riven. Den låg vid Brunkebergstorg i centrala Stockholm. Mm-hmm. Och Moderaterna då, eller Allmänna valmansförbundet som de då hette, det var ju en konservativ riktning av politiken. På den här tiden så var socialismen på framväxt, liberalismen var på framväxt. Och det handlar ju då om att säga nej till kvinnlig rösträtt, man vill stärka försvaret, kyrkan, äganderätten. Överklassen, militären, prästerskapet och liknande måste organisera sig också för att slå ner på takten på de här förändringarna som nu liberaler och socialister trycker på för att åstadkomma.
Det är sådana som slår sig ner där på Runan då, eller?
Det gör de. Mm-hmm. På den här tiden så karikeras ju ofta de här personerna som är cylinderhattar och de kallades för kupongklippare. Det var sådana som inte gjorde något annat än att klippa av kupongerna på sina aktiebrev för att då man fick utdelning. Ja.
Är det oxfilé-tiden vi är i?
Det är mer oxfilé, ja, som serveras där än korvgryta, definitivt.
Okej, hur går det i konkurrens med andra partier då? Jag menar, det låter ju som att vindarna blåser åt ett lite annat håll när du beskriver det.
Det gör det, men under de första decennierna så går det ganska bra. Mm-hmm. De får statsministerposten genom Arvid Lindman 2 gånger.
Det är min bestämda mening att högerns nationella, sant folkliga åskådning allt mer ska slå igenom.
Sen går det sämre och konservatismen hamnar i bakvattnet kan man säga. Partiet byter namn från Allmänna valmansförbundet till Högerpartiet på 50-talet. Sen kom 60-talet. Samhällsdebatten var allmänt radikal, det var Vietnamkrig, studentuppror. Högern var helt enkelt ute. Och 1969 så bytte partiet namn igen. då till Moderata samlingspartiet. Det här var en mörk tid för partiet och 1970 så gör de sitt sämsta val någonsin och får bara 11,5%.
Och partiet är idag mindre än någon gång i sin historia.
Så finns det någonting de kan ta till då, alltså liksom slänga in något i det här receptet så högen blir lite mer inne igen då?
Efter det så kommer den då nya partiledaren Gösta Bohman och lyfta fram nya aspekter av politik, framförallt när det gäller den ekonomiska politiken.
Och jag menar att nu är tiden inne för en liberal revolution.
Man talar om en liberal revolt.
Och det är dags, menar jag, att gå till offensiven för en liberalisering, frigörelse.
Nu är budskapet att staten har blivit för stark, individen måste befrias, det ska vara låga skatter, man ska bygga ett samhälle där människor klarar sig själva och inte blir beroende av staten.
Så här svänger ifrån det där konservativa till det mer liberala då?
Det gör det. Gösta Bohman, han är också folklig på ett helt annat sätt än tidigare högermän. Parollen för partiet under de här åren var rösta på Gösta. Det var ovanligt att man tilltalade politiker med förnamn på det sättet.
Det är inte så konservativt.
Det är inte konservativt, det var rätt nydanande på den tiden. Mm-hmm. Och han framträdde med öppen skjorta, körandes båt i skärgården.
Med regnet och gråkylan hängande över de församlade tog igår moderatledaren Gösta Bohman emot journalister på sitt Sundskär, fritidsstället med det berömda dasset i Stockholms norra skärgård.
Han driver det där ganska långt då i en valrörelse. Sen i slutet av 70-talet då blir hans utedass en symbol.
Hans utedass?
Hans utedass. De brukade tömma det här dasset själva. Nu hade Norrtälje kommun sagt nej till det. Mm-hmm. Bohman tog strid för detta och det blev en kamp då mellan då den lille mannen och det överbyråkratiserade Sverige.
Så här får han in både liksom att han är som folk är mest och vill tömma sitt dass och kampen mot staten då, eller?
Verkligen, det blev en symbol för det.
Och om vi pratar om väljarna då, hur tar de emot det här med utedass och folklighet och liberala idéer? Går det bra?
Det går bra för de borgerliga idéerna under de här åren. 1976 så vinner ju de borgerliga partierna makten för första gången på över 40 år.
Efter 44 års S-styre, de borgerliga segrade klart.
Men det är Centerpartiet som är det stora borgerliga partiet. Men från och med i början av 80-talet så blir ju Moderaterna på många sätt ett poppigt parti. De vänder sig till unga väljare, det ska vara fart och fläkt. Och
nu är de inne.
Nu är de inne. De är inne i alla fall i vissa kretsar i Sverige. I can't afford it. Det var många som uppfattade samhället som fullständigt genomsossigt. Och det här var någonting som Moderaterna då gick i bräschen för att förändra. Och Moderata ungdomsförbundet fick stort utrymme i debatten. De hade roliga fester.
Varför har du kommit hit?
Bara för att jag vill lära mig om politik och att jag tycker att det är väldigt roligt för att jag har så mycket kompisar här.
Det var rökmaskin, det var hög musik.
Vi vänder oss till en ny grupp av medlemmar som inte är intresserade av att vara aktiva i en klassisk bemärkelse.
Så långt ifrån studiecirkel man kan komma och så nära diskotek som man kunde komma.
Om du skulle sätta den här tiden i en maträtt, vad äter liksom yuppie-moderaterna?
Det var ju en sorts hamburgare i USA, var fräscht och roligt, det var någonting spännande. Framtiden tillhör unga människor som vågar ta egna initiativ och starta företag. Och Sverige var gammalt och mossigt och inte Sovjet, men nästintill. Och Moderaterna stod då för det andra. De blev det stora borgerliga partiet under de här åren. Carl Bildt blev statsminister. 91 när de då vinner.
Jag var fullt övertygad om att det skulle vara möjligt, självfallet. Att det skulle bli jag. Nej, det visste jag inte.
Och de är ledande då för en borgerlig fyrpartiregering. Och då lyckas de ju driva igenom politik som har haft betydelse ända in i våra dagar nu. Mm-hmm. Mycket av de avregleringar som då skedde, de lever kvar än idag. Friskolereformen startade då. Det gick bra för Moderaterna.
Så om vi går vidare till nästa gång det här partiet på något sätt behöver ta till ett nytt recept för att nå ut och sälja in sig till väljarna. Vad kommer vi då?
Då kommer vi till eftervalet 2002, vilket var ett katastrofval där partiet bara får 15% under den dåvarande partiledaren Bo Lundgren. Och det var ett riktigt bottennapp. Efter det så blir det den nya partiledaren Fredrik Reinfeldt som genomför den stora förändringen i partiet Nya Moderaterna. Och det blir en aldrig tidigare skådad framgångssaga i partiets historia. Nu gör de om partiet.
Jag vill bara varna er för att göra Moderaterna till någon sorts skattebod där man går in och shoppar sin egen lilla skattesänkning som passar just mig.
Från att ha varit det stora skattesänkarpartiet och ett parti som inte har brytt sig så mycket om välfärd, så är det ett parti som omfamnar den traditionella svenska modellen. Man förändrar synen på hur arbetsmarknaden ska se ut. Man talar inte alls om skattesänkningar på samma sätt.
Välkomna till de nya Moderaterna.
Per Schlingmann, som var partisekreterare under den här tiden, han skrev i ett internt utskick till medlemmarna om när det gällde hur medlemmar ska klä sig. Kläderna ska vara vardagliga. Vi lämnar slips och pärlhalsband hemma. De nya Moderaterna är avslappnade, trygga i sig själva och lätta att tycka om. De är inte arroganta, nonchalanta, överdrivet allvarliga eller klämkäcka.
Det är symboler för människor på klädsel som vissa har och som ibland avgränsar och utstänger andra.
Själva så berättade Reinfeldt mycket om sin korvgryta.
Så länge det är jag som får göra korvgrytan så är det den som gäller.
Ja, den börjar bli berömd, den där korvgrytan.
Ja, fast det är ju ingen som vill äta den. Så att...
det här korvgrytan kommer in.
Precis, han hade vuxit upp med den. Och det var falukorv och det var vita bönor och krossade tomater, vill jag minnas. Och det här pratade de mycket om och delade ut till och med ut i valmaterial.
Så korvgrytan här är en symbol för, ja, ett parti för mer vanligt folk då.
Precis, om man tidigare har varit ett parti som främst har riktat in sig på lite mer välbärgade väljare, så omfamnar man nu nya grupper av väljare.
Och hur går det då?
Det går väldigt bra, inte minst efter att man då har format alliansen. Och i valet 2010 så fick Moderaterna över 30%. Ett så högt resultat har partiet aldrig haft i något val.
Moderaterna har sitt starkaste valresultat sedan rösträttens införande ikväll.
Men okej, när den där korvgrytan då sen fått puttra några år, vad händer?
Ja, en sak som händer efter valet 2010 är att Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen och blivit ett vågmästarparti som de måste förhålla sig på ett eller annat sätt.
Ni ska inte få något inflytande!
De borgerliga partierna tog totalt avstånd och sa att de ska frysas ut.
Och i liksom konkret politik så handlar det här om synen på invandring och invandrare, eller?
Det gör det. Och Moderaterna och Reinfeldt står för en generös invandringspolitik.
Här har en kvinna och hennes son skapat 4 arbetstillfällen.
2014 så har de också en reklamfilm. Den här familjen från Thailand har öppnat en thai-kiosk på en parkeringsplats utanför en idrottsplats och säljer då hämtmat.
Här kommer in en annan kulinarisk upplevelse.
Precis. Ja. Och det är liksom ett framgångsrecept. Det är så här Fredrik Reinfeldt och de nya Moderaterna vill att Sverige ska fungera. Människor ska kunna komma hit, de ska jobba, de ska skapa sig en framtid.
För varje nudel och varje sötsur sås som placeras i en takeaway-påse tickar resurser in till allt som är vårt.
Så länge man arbetar. Och...
Så länge man arbetar och man betalar skatt och det är man välkomna.
Så den där strategin då att inte samarbeta med Sverigedemokraterna utan tvärtom utmana och ställa sig på andra sidan. Hur går det för Moderaterna?
Det blir ett ok under många år. De förlorar valet 2014. När Ulf Kristersson tillträder så är linjen densamma. Vi ska inte ha någonting med Sverigedemokraterna att göra. Men efter ett par år så vittrar det här motståndet ner. Och inför valet 2022 så är det ett nytt läge. Då säger Moderaterna att vi kan tänka oss att samarbeta med Sverigedemokraterna i de frågor vi är överens om.
Och vad betyder det för Moderaterna då, det här nya läget?
Ja, det betyder ju efter valet 2022 att de kan bilda regering och att de gör upp med Sverigedemokraterna i Tidöavtalet om politiken och att Sverigedemokraterna då släpper fram Ulf Kristersson som statsminister. Så att det betyder ju att de kommer till makten helt enkelt. Samtidigt, från och med valet 2022 så är det Sverigedemokraterna som är det största partiet på högersidan i svensk politik, inte längre Moderaterna.
Sveriges riksdag, våren 2026. Dagens Ekos reporter frågar moderater vilken maträtt de skulle vilja associera sitt parti med idag.
Jag skulle säga att vi skulle vara tacos.
Klassisk försvenskad fredagstacos.
Jag säger tacos och Benjamin Dosa säger tacos.
Handels- och biståndsminister Benjamin Dosa och riksdagsledamoten Oskar Svärd lutar båda åt en modern fredagsklassiker i svenska hem.
Tacos är ju valfrihet.
Framförallt så får alla välja själv hur man vill ha sin taco.
Antingen den klassiska mer Tex-Mex-varianten eller, som jag faktiskt har uppfunnit lite själv, en asiatisk version där man har hoisinsås och soja i istället för Tex-Mex-kryddan.
Man samlar familjen.
Det är någon som står och steker, det är någon som hackar. Jag tycker att det sammanfattar Moderaternas värderingar om valfrihet och det familjära.
Men moderaten Caroline Högström har en annan idé.
Jag skulle säga hamburgare. Funkar både i så här gourmetvariant och i snabbmatskedjan. Det finns en variation, både det här lite alternativa liberala. Det finns också det konstruktiva om man vill ha en klassisk cheeseburgare.
Det var ju mycket kring Reinfeldts korvgryta ett tag. Är ni fortfarande en korvgryta?
Det kan vi säkert vara, men jag skulle säga att Ulf Kristersson har väl en annan rätt, en asiatisk gongbao som han kör ofta. Så att det kanske, vi kanske är mer där någonstans.
Så Pontus, om vi tänker oss att vi slår oss ner nu vid ett bord på dagens motsvarighet till den där restaurang Runan där du ju sa att allting en gång i tiden drog igång för Moderaterna. Idag låter det ju då, i alla fall utifrån vår lilla enkät, som att Moderaterna mer ser sig som någon slags snabbmatssmörgåsbord med utländska influenser. Och det kanske kan passa in en wasabi-sill där också, som väl du sa, som en dagens moderat rätt tidigare.
Ja, det handlar ju om att det är i grunden svenskt men ändå med internationell touch. Moderaterna är ju ett parti som är väldigt internationellt orienterat, alltid varit. Och det är också ett parti som predikar valfrihet. Så att de här förslagen vi hörde här passar väl in i partiets ideologi.
Men är det övervägande liberalt eller konservativt det här smörgåsbordet skulle du säga?
Om man backar bandet några år och ser på under Reinfeldts tid så var det betydligt mer liberala inslag som betonades under de åren. Efter det så har Moderaterna steg för steg, år för år, förändrat sin syn på invandring. De har också en tydligare linje när det gäller brott och straff med hårdare tag och hårda krav för att bli medborgare. En linje som går mycket närmare Sverigedemokraterna än vad det var tidigare. Så när Kristersson nu har styrt så är det mer konservativt. Och nu under våren har man tagit ytterligare ett steg i vad man skulle kunna säga en konservativ riktning när Ulf Kristersson tillsammans med Jimmy Åkesson berättade att om det är så att Tidösidan vinner valet i höst, ja då kommer Moderaterna att verka för att Sverigedemokraterna ska sitta med i regeringen.
För det är ju, jag menar, som du har gått igenom här, en historia där det varit dels en dragkamp då mellan det liberala och det konservativa fram och tillbaka, men också det här från lite mer överklass till att man ska vara ett parti för vanligt folk. Vad är Moderaterna idag?
Ja, de är regeringspartiet som leder Sverige just nu, men de är samtidigt väldigt oroliga för vad som ska hända efter valet. Mm-hmm. Så mätningarna ser ut nu så ligger de ju illa till regeringssidan. Och dessutom så ligger Moderaterna ett par procentenheter bakom Sverigedemokraterna. Och skulle man då sluta i opposition och dessutom vara mindre än Sverigedemokraterna, då är de inte ens det stora oppositionspartiet. Det blir en självrannsakans stund för partiet. det Moderaterna och Tidösidan hoppas nu är ju att det här ska vända fram till valet. Att det ska bli precis som i valrörelsen 2010 när då Fredrik Reinfeldts första regering hade styrt i 4 år och det såg väldigt illa ut i opinionsmätningarna. Men det vände under de sista månaderna före valet och det blev en valseger ännu en gång för alliansen. Och det är drömmen för partiet nu.
Kristersson kanske får kolla in receptet till Reinfeldts korvgryta där.
Vi får se om den kommer fram kanske.
Tack så mycket Pontus.
Tack.
Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
Programledare var Robin Olin. Gäst var Pontus Mattsson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Kim Hessius. Och reporter var Anna Ulf Klo. Och du hittar alla avsnitt om partiernas historia i appen Sveriges Radio.